Hej och välkomna, jag heter Mats Nilsson och jag sitter här med Gunilla Krieg och Malin Tynderfelt som ni har träffat i en tidigare podd. Vi ska prata om vad som händer i förhandlingsrummet. Vad man som förtroendevald kan tänka på. Malin, vad är ett absolut måste när man ska möta arbetsgivaren i en förhandling?
Ja, men alltså grundläggande är ju att utgå från medlemmarna. Det är jätteviktigt att komma ihåg vilken roll man har som förtroendevald. Vad är din uppgift? Jo, men det är ju att tillvarata medlemmarnas fackliga, sociala och ekonomiska intressen. Så det är inte i första hand vad du som person tycker är viktigt, utan din uppgift är att fundera över vad som är viktigast för medlemsgruppen.
Någonting annat som är viktigt för klubbstyrelsen att tänka på, Gunilla?
Ja, jag tycker det är viktigt att inte bara säga nej till arbetsgivarens förslag. I våra utvecklingsavtal och andra medbestämmandeavtal så finns det skrivningar om att parterna, det vill säga arbetsgivarsidan och facken, är överens om att det är viktigt att utveckling sker och att det kan innebära förändring av organisationen. För det är ju så att lönsamma företag på lång sikt, det är värdefullt för både företaget och de anställda. Så jag brukar istället fundera över vad arbetsgivaren har för mål med förhandlingen. Vad är det de vill uppnå? De flesta arbetsgivare vill förmodligen inte säga upp personal bara för sakens skull, utan de ser en omorganisation som en lösning på ett problem. Varför vill de förändra organisationen? Går samma mål att uppnå på något annat sätt som skulle vara bättre för medlemmarna? Ni kan använda kreativitet för att lösa problem och komma med nya förslag. Om förändringen görs på grund av ekonomiska problem, finns det andra sätt att spara pengar än att skära ner på personal? Om företaget tappar kunder, finns det obearbetade marknader och så vidare.
Så här kan man alltså komma långt med lite kreativitet, men också då en hel del research. Malin, finns det andra tips?
Ja, jag tycker att det är viktigt att man tar chansen att samarbeta över de fackliga gränserna. Ett exempel är, vi hade ganska nyligen en klubb med fackligt förtroendevalda på ett företag i biltillverkningsbranschen. Och det företaget ville göra drastiska nedskärningar. De ville inte satsa på att tillverka elmotorer på den fabriken, trots att ju det på många sätt är framtiden för bilindustrin. Företaget hänvisade till brist på kompetens hos personalen. Men det var en åsikt som unionen, klubben på företaget, inte alls delade. Så de pratade ihop sig med andra fackförbund som var representerade på arbetsplatsen. Och de började räkna och titta på hur de skulle kunna ställa om till att göra elmotorer. Och till slut så fick de med gemensamma krafter ledningen på företaget att tänka om. Och nu ska de börja montera och så småningom även tillverka elmotorer. Så det är på det sättet så räddar de ju hundratals medlemmars jobb genom att få arbetsgivaren att tänka nytt, och de anställda fick tillbaka framtidshoppet. Och det är viktigt att tänka på det här, att har ni andra tjänstemannaförbund på arbetsplatsen så behöver ni samarbeta med dem, och det gör ni genom att bilda PTKL.
Ja, det gäller alltså att inte ge sig, och Gunilla, här vet jag att du har fler exempel på detta.
Ja, jag har väl ett par exempel. Ett globalt företag som vi förhandlade med, de ville säga upp 5 anställda i Sverige. Deras lönsamhet var god och försäljningen ökade. Så därför ifrågasatte vi om det verkligen var arbetsbrist. Men koncernledningen, de hänvisade till nyckeltal som visar att försäljningen och vinsten per anställd var lägre i Sverige än i andra länder. Och då undrade vi hur de hade räknat, och så hänvisade vi till editionsplikten i MBL och krävde att få se underlagen. Och det fick vi, och då visade sig att de räknade sjukskrivna och föräldralediga som om de var i tjänst, trots att de inte kostade företaget någon lön. Och då när de tog fram nyckeltal som vi begärde, som var enbart med anställda som var i tjänst, då blev det svenska resultatet bättre än jämförbara länder, och så behövdes det inga uppsägningar.
Mycket talande, så hur var det andra exemplet?
Det var en klubb som begärde skadestånd för brott mot medbestämmandelagen vid en omorganisationsförhandling, och arbetsgivaren vägrade betala skadestånd. Och jag fick hjälpa klubben i en förstärkt lokal förhandling. Då frågade vi varför de inte ville betala skadestånd för ett så tydligt brott mot MBL som de till och med erkände. Det visade sig att det var känsligt med själva ordet skadestånd. För inga böter eller viten, sanktionsavgifter eller skadestånd fick betalas utan att det kom till revisorernas och bolagsstyrelsens kännedom. Men flera av de här berörda anställda som var medlemmar, de ville gå utbildningar med ganska höga kursavgifter. Och det skulle de ju i så fall få betala med sina skattade lönepengar. Men om arbetsgivaren istället betalade kursavgifterna så fick de göra avdrag för det. Och då blev det billigt för företaget och värdefullt för de anställda. Och då skrev jag en överenskommelse om att arbetsgivaren för tvistens lösande skulle betala de här kursavgifterna. Då blev det alltså inget skadestånd utan kompetensutveckling för medlemsgruppen. En win-win-situation helt enkelt.
Tack Gunilla. Två exempel där man får höra om lite facklig framgång. Men om det då är stora motsättningar mellan parterna, ska man försöka tona ner dem eller kan det vara bra att överdriva motsättningarna så arbetsgivaren känner att de måste bjuda till lite extra? Malin, vad säger du?
Ja, alltså det kan ju bli svårare att nå en gemensam lösning om ni känner att ni står alldeles för långt ifrån varandra och motparten kanske till och med slutar tro att ni kommer hitta en lösning och sluta leta gemensam grund. Så ge motparten lite hopp. Lås er inte vid en enda lösning utan tänk gärna ut flera utgångar som skulle kunna vara acceptabla.
Och när det gäller själva organisationsförslaget så är det ju så att det i slutändan är arbetsgivaren som bestämmer. De behöver inte nå en överenskommelse. Men det kan vara en fördel för arbetsgivaren att kunna säga till de anställda att de har förhandlat och haft ett gott samarbete med facket och att båda parter står bakom förslaget. Så jag tycker ni kan använda det som argument för att få igenom åtminstone några av era förslag eller krav.
Men är det bättre att alltid konferera inom klubbstyrelsen och komma tillbaka med ett svar senare eller kan spontana reaktioner vara effektiva?
Ja, förhastade uttalanden, de kan ju vara svåra att ta tillbaka. Så var hellre tyst om du är osäker. För du behöver aldrig ha bråttom. Det finns också fördelar med att ge motparten en chans att utveckla sina resonemang. För då får ni en bättre bild av vad de står i frågan och så får ni tid att reflektera och tänka igenom vilka möjligheter ni har att nå en framgång med alternativa lösningar. Så begär rådrum eller som alltså betänketid. Jag vet inte, håller du med mig Malin?
Ja men absolut. Det är lika bra att egentligen komma överens om innan att ni inte svarar spontant vid sittande bord på ett förslag från arbetsgivaren utan att ni helt enkelt begär ajournering och så att ni kan prata ihop er om hur ni ska svara.
Har ni fler tips på förhandlingsteknik? Det låter ju nästan som att tala i silver och tiga i guld här Malin.
Ja, alltså man behöver inte vara rädd för tystnaden. Ibland är det ett effektivt sätt att få motparten att fortsätta prata och kanske till och med komma med ytterligare information eller kanske till och med en eftergift för att helt enkelt komma vidare. Och så att det är ju helt enkelt så att man lyssnar på vad arbetsgivaren har att säga och för gärna anteckningar för då får ni ett bättre underlag för era yrkanden och förslag.
Så man kan alltså nästan bygga på idéer från motparten?
Ja, men det är ju faktiskt en bra idé för då är det ju oftast lättare att komma överens än om man bara fortsätter argumentera för sin egen lösning. För en förhandling är ett givande och tagande.
Men vad gör man om arbetsgivaren börjar nämna namn det första de gör? Alltså som till exempel, ja vi vet ju alla att det är Håkan och Annette som kommer få lämna. Vad skulle du säga då till arbetsgivaren Gunilla?
Ja, jag skulle säga att arbetsgivaren drar förhastade slutsatser. För det är ju viktigt att hålla sig till förhandlingens olika steg och påminna arbetsgivaren då om var i processen ni befinner er. För innan ni har förhandlat klart hur den nya organisationen ska se ut så är det inte heller klart vilka personer som faktiskt blir berörda. Och det är också viktigt att den nya organisationen blir hållbar och inte helt beroende av vilka personer som sitter på vilka tjänster. Använd gärna den här processkartan från den här kursen som stöder era diskussioner med arbetsgivaren.
Och om man då vänder på det, vad gör man om medlemmarna börjar nämna namn?
Ja, men då skulle jag be medlemmarna att ha lite is i magen för man kan faktiskt inte veta från början vem som till sist kommer att få gå. För det är ju lätt att tro att alla vill jobba kvar, men så behöver det inte vara. Vissa vill jobba kvar till varje pris medan andra tackar nej till ett skäligt omplaceringserbjudande. Även om det till och med är samma lön. Helt enkelt bara för att arbetsuppgifterna är lite mindre intressanta. Och varken arbetsgivaren eller klubbstyrelsen vet ju egentligen om en medlem har ett nytt jobb på gång och kanske ändå hade tänkt säga upp sig.
Ja, men till syvende och sist så handlar ju förhandlingen om att göra det så bra som möjligt för våra medlemmar. Men det är ju lätt att säga och svårare att genomföra. Så hur får man igenom sina förslag? Har du några knep, Malin?
Ja, men jag har några punkter som jag brukar tänka på. Och det är ju framförallt uppträda professionellt och respektfullt. Att hålla en god ton i dialogen helt enkelt. Även om ni är oense i själva frågan ni förhandlar om. För man vinner väldigt sällan på att slå näven i bordet. Och sen självklart att vara förberedd. Läs igenom underlagen noggrant och håll koll på vad ni har kommit överens om tidigare. Och som jag sagt tidigare, tänk igenom flera tänkbara lösningar. Lås er inte vid en argumentation. Och sen också, finns det objektiva kriterier, det vill säga fakta, statistik, exempel från verkligheten som stödjer er lösning, så använd dem. Och till sist kan man jobba med att styra fokus, det vill säga styr förhandlingen genom att hela tiden återkomma till att diskutera frågor som är viktiga för klubbens medlemmar.
Vad säger du, Gunilla? Nu hör du några knep här från Malin. Har du några andra knep för att få klubben att få igenom sina förslag?
Ja, det enklaste är förstås om man kan visa på win-win, alltså en lösning som båda parter tycker ger dem något. Och sen kan man ju börja med att försöka bilda sig en uppfattning av arbetsgivarens intressen och också sammanställa klubbens intressen. Går det att hitta ett sätt där båda parter får det de vill ha? Sen tycker jag man ska förbereda med att man har ett önskat resultat, ett bästa tänkbara resultat. Och sen ska man ha ett lägsta godtagbara resultat. Och så kommer man överens i förväg om hur man ska agera vid olika resultat. Om man tänker sig att det är realistiskt att hamna någonstans mellan bästa möjliga och lägsta godtagbara.
Här får du nästan ge några exempel.
Ja, visst. Om man tänker sig att vi har ett företag då som har lagt ett varsel om att 10 anställda ska sägas upp. Och samtidigt så vet ni i klubben att det finns 3 vakanta tjänster på företaget, alltså 3 lediga jobb. Då kan 7 uppsagda vara ett lägsta godtagbart resultat. Och det önskade resultatet, det kan ju vara inga uppsägningar alls. Och om ni uppnår det här önskade resultatet, då kan ni avsluta förhandlingen i enighet och varslet dras tillbaka. Men om ni hamnar mellan då, ni kommer fram till 4 uppsägningar trots att ni har presenterat ett förslag till lösning som ger motsvarande besparingar, men ni har inte fått igenom det, då kan ni avsluta förhandlingen i oenighet utan att gå vidare. Men om arbetsgivaren säger nej till allt och vill säga upp 10 anställda, trots att minst 3 av de anställda har tillräckliga kvalifikationer för de lediga jobben i företaget. Ja, i så fall kan ni ha en plan om att avsluta i oenighet och begära central förhandling.
Hur gör man konkret under förhandlingens gång om klubben behöver ändra den strategi som man har tagit fram?
Ja, men om det kommer fram ny information under förhandlingen så är det viktigt att ni begär rationering och så att ni kan hinna diskutera i en rum om hur ni går vidare och om ni behöver anpassa och förändra planeringen. Och också om ni till exempel behöver rådgivning från unionen så ska ni ha tid till att kontakta oss då.
Tack så hemskt mycket för alla dessa tips. Vår tid har tyvärr börjat ta slut, men är det någonting som ni vill skicka med till lyssnarna innan vi avslutar? Malin?
Ja, men jag vill verkligen uppmana till att ta chansen att påverka i den delen av förhandlingen som handlar om själva förhandlingen om hur den nya organisationen ska se ut. Lägg gärna lite extra krut där, för där har vi stor chans att göra skillnad för våra medlemmar.
Vad skickar du med till lyssnarna, Gunilla?
Ja, jag tycker ni ska visa arbetsgivaren att ni vet om att ni har rätt att anlita en arbetstagarkonsult på arbetsgivarens bekostnad enligt utvecklingsavtalet eller något annat medbestämmandeavtal som ni har. Och det gäller om företaget har fler än 50 anställda. Kunskap är ju makt och det gör ju att ni blir mer jämbördiga parter i förhandlingen. Om det är så att arbetsgivaren inte ger er tillräckliga och begripliga underlag så kan ni kräva att ni får anlita arbetstagarkonsult. För tanken med arbetstagarkonsult eller löntagarkonsult som de ofta kallar sig, det är att vi ska få insyn och förstå de underlag som arbetsgivaren hänvisar till. Men om arbetsgivaren då kan presentera och förklara orsaken till omorganisationen på ett bra sätt, då behöver vi inte ta in en extern konsult. Och det spar ju tid och pengar, för arbetsgivaren har ofta bråttom.
Ja, okej. Det får alltså avsluta vår podd idag. Jag hoppas ni känner er trygga med att testa hur det vi har pratat om idag fungerar i praktiken. Lycka till i era förhandlingar. Tack så hemskt mycket, Malin, och tack så hemskt mycket, Gunilla.